Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej allihopa och välkommen till Dagens Industris analyspodd. Jag heter Ulf Pettersson och med mig idag har jag Felicia Åkerman. God morgon Felicia.
God morgon.
Allt väl?
Jo då, det är soligt. Börsen är upp lite grann så man kan väl inte klaga.
Nej, jag tror till och med vi nästan är på all time high igen om man räknar in de här utdelningarna. Så det går fortsatt bra på börsen även om det är mycket som oroar folk där ute. Vi har ju Italien och sånt där och lite annat och bankerna som går dåligt. Men vad tycker du vi ska ägna podden åt idag?
Ja, vi ska ju såklart prata om iSettle som ju nu blir uppköpt istället för att gå till börsen.
Just det.
Och gärna lite Italien. Det händer väldigt mycket där. Kronan är ju ständigt aktuell, så den snackar jag gärna lite om senare.
Ja. Bra, det tycker jag. Och sen så har vi en börs som pågår hela tiden. Och där har vi ju haft lite nedgång. Den har ju stigit som sagt, men bankerna har det fortsatt tufft. Och det är väl lite om det här Italien. Bra. Och sen så har vi då Stefan Persson som har gjort... folk köper lördagsgodis på månader på varje lördag. Men han verkar köpa liksom aktier för någon miljard varje vecka. Sådär.
Ja, det är ofta man kommer in till jobbet och så ser man att nu har han köpt igen.
Ja, det är otroligt. Han måste ha en sån här en sedeltillverkare i källaren där i England eller något sånt. Bra. Nej, men ska vi ta Italien då? För det är ju lite spännande där. Vad är det som har hänt egentligen?
Ja, alltså det som har hänt är väl kanske lite det som folk pekade ut som det sämsta tänkbara scenariot nästan efter valet. Vilket är att vi ser ut att få en regeringskoalition mellan Lega och Femstjärnerörelsen, de här två populistiska partierna. Det ena är mer höger ut och det andra är mer vänster ut. Men det de har gemensamt är att de är väldigt EU-skeptiska. De vill helst inte omfattas av EUs finanspolitiska regler som ju reglerar lite grann hur mycket man faktiskt får gå med budgetunderskott och sådär.
Just det.
Och gillar andra saker som medborgarlön och de vill höja pensioner och det är mycket spendera pengar, sådär.
Just det. Och det som har hänt nu det är att de har tänkt sig att börja förhandla med EU om olika, ska vi säga, avskrivningar av skulder och sånt där, eller hur?
Ja, precis. Alltså i början av veckan så kom det ett liksom utkast kan man säga till det här regeringssamarbetet där de då ville se... dels att man skulle igen ta upp frågan om att lämna euron, men också att de ville se skuldlättnader från Italiens gamla stödprogram efter eurokrisen där. Sen fick vi ju det ganska negativa reaktioner. Det kom ett nytt utkast senare i veckan när man istället pratade om att man kanske inte skulle räkna in de här skulderna från det gamla stödprogrammet i den officiella statistiken över Italiens statsskuld. Men jag kan väl tycka att faktumet att de ändrar sig så himla snabbt är bara det en ganska oroväckande signal. Det indikerar ju just att de här populistiska partierna som man ser runt om i flera länder inte alltid kanske är så genomtänkta. Det kan svänga väldigt snabbt och det kan lika gärna svänga tillbaka snabbt till att de vill ha skuldnedskrivningar igen.
Ja, spännande. Och nu är ju inte Sverige med i euron och sådär, men vi har ju ändå sett en påverkan på kronan här som den här kraftiga försvagningen kronan hade mot euron som där vi toppade på 10,65 har ju vänt ner mot 10,30 nu, så det har ju lite effekt. Och vad är det som har hänt på kronan där? Har inte SCB varit ute och pratat också om i sin konjunkturprognos här, eller hur?
Ja, är det? Precis, alltså de gick ju in, de hade ett ganska intressant resonemang om vad den här svaga kronan egentligen betyder för den svenska ekonomin. Normalt sett så ser man ju att en svag krona ger ju en tillväxtskjuts i Sverige via exportbolagen. Men det de har kommit fram till är väl att frågan är om det blir så den här gången. För just nu är det högkonjunktur, vi har ett högt resursutnyttjande och det är helt enkelt svårt att ta tillvara på den möjlighet som en svag valuta ger exportbolagen. Istället så drabbas ju importerande bolag som tenderar att vara ganska sysselsättningsintensiva. Och då kommer väl de fram till att i bästa fall så är nog den svaga kronan ganska tillväxtneutral framöver. Och i värsta fall så kan det till och med faktiskt bli en lite negativ effekt. Vanligtvis som sagt så kronan tenderar ju att liksom vara lite kontracyklisk på det sättet. Vi har en fin krockkudde i den. Och den effekten finns inte nu. Och frågan är vad som händer när konjunkturen vänder ner, om det är så att vi inte längre får den extra hjälpen. I att kronan nu är så svag.
Just det. Och det är intressant. För tar man liksom de här stora kriserna vi har haft. Man kan ju börja redan med 90-talskrisen. Sen tidigt 90-tal så där hjälptes ju vi upp av att kronan föll dramatiskt när vi släppte kronan löst där. Och då hade vi ledig kapacitet i industrin så man kunde liksom få igång hjulen med hjälp. Men nu när det liksom går för fullt här så spelar det liksom inte så stor roll om ens konkurrensfördel gynnas av en svag krona. För man liksom kan ändå inte producera mer än vad man har i exportindustrin. Däremot så missgynnas då den inhemska industrin som så att säga importerar varor istället kan man väl säga, handelsbolag och sånt där. Mm. Alltså det är ju intressant. Vad är det som är med om kronan då? För det har ju varit förväntar man sig liksom att det här kronförsvagningen är över nu och att vi liksom kommer gå ner mot 10 kronor igen, eller vad, hur ser du där? Alltså
det känns ju som att de flesta snarare justerar sina prognoser för en svagare krona än vad de tidigare har tänkt. Det här kommer ju liksom tillbaka till Riksbanken i väldigt hög utsträckning. När man pratar med utländska investerare så pratar de väldigt mycket Riksbank. Och det är ju förståeligt. Så länge vi har ju fortfarande en väldigt expansiv penningpolitik i Sverige. Och så länge vi har det så är det svårt att se att kronan ska liksom stärkas särskilt mycket. Sen kanske vi inte kommer se en fortsatt stor försvagning så där, men den är ju liksom redan nu på väldigt svaga nivåer, så effekten blir ju där även utan en ytterligare försvagning. Det man ska lägga in här är väl kanske det att vi såg ju också exportchefsindex i veckan och det gick ju upp markant igen. Det ligger nu på högsta nivån sedan mitten av 2010, så exportbolagen ser ju väldigt väldigt positivt på det här. Det hänger ju såklart ihop med kronan.
Ja, just det. Och det såg man ju även i den gångna rapportperioden här att de här verkstadsbolagen hade ju, det var ju full fart. Och sen är det frågan om det kan bli så mycket bättre, men det är ju liksom verkligen högt tryck i den delen av ekonomin. Däremot något som det inte är något högt tryck i just nu är ju bygginvesteringar här egentligen, som har varit en ganska stark drivkraft till den här väldigt starka konjunkturen vi har haft de senaste åren. Stämmer inte det, eller hur?
Jo, precis. Antalet byggstartade lägenheter var ju ner 13% på årsbasis under första kvartalet. De brukar inte sjunka under första kvartalet, så bara det är ju en lite intressant utveckling. Det var väl inte jätteförvånande, kanske. Vi har ju sett rapporterna från bostadsutvecklarna den här omgången har ju inte varit så där jättehärlig läsning, kanske.
Nej.
Kan man ju inte påstå.
Var det bara var det i Stockholm eller var det i hela Sverige?
Det var hela Sverige. I Stockholm var det faktiskt, om jag minns rätt, en lite mindre nedgång. Men det där tänker jag kan ha att göra med, det finns ju massa effekter i det. Och man har redan sett kanske en nedgång i Stockholm sedan tidigare. Sådär. Men det var faktiskt hela Sverige som såg den nedgången. Men vad tror du? Alltså, tror du att vi, om vårt bostadsmarknaden på väg? Min kollega Johanna Jansson skrev ju i veckan att prisratet kanske är över för den här gången. Men att man historiskt sett brukar se en platå och sen kan det fortsätta ner lite till. Vad tror du om bostadsmarknaden framöver? Har vi nått botten liksom?
Ja, men det stämmer ju. De senaste siffrorna här, Value Guard och andra, visar ju då en liten prisökning. Men som sagt, att se det här som botten är ju lite vanskligt. Vi hade en nedgång i bostadspriserna precis i finanskrisen. Och där vände det ganska snabbt upp. Men det var ju tillfälle att räntorna föll så snabbt. Här har vi ju... Mm. Nej, men det risken, alltså jag tror att den är väldigt känslig, marknaden här för nya, ska vi säga. Om vi eller någon annan börjar skriva om oron eller om det liksom det här utbudet. Alltså den är väldigt känslig, folk är väldigt känsliga. Det är inte alls samma ska vi säga, vilja av att köpa lägenheter som för ett år sedan. Och jag tror att folk generellt är väldigt mycket mer avvaktande nu. Och att priserna mycket väl kan falla ner en bit till här. För det kommer ju, framförallt det som är det stora problemet, det är ju i Stockholm, egentligen lite i Uppsala och sådär. Det är ju att det har byggts ungefär, alla lägenheter är likadana lite grann. Det är de här liksom 70, 80, 90 kvadrat, inte mitt inne i stan men inte så långt därifrån. Men med innerstadspris. Och den liksom, de är liksom byggda för en... Två personer med hyfsade eller med, till och med goda inkomster och liksom möjligtvis något litet barn och sådär. Och den där gruppen, det är liksom, jag undrar om inte man har byggt för många lägenheter just i det segmentet, att man skulle ha spridit det och byggt liksom billiga lägenheter och kanske större lägenheter, men liksom det känns som man har koncentrerat sig verkligen till en viss nivå här, och där är det ju inte, där tror jag det kan fortsätta ner. Och nu märker man ju det möjligtvis att sektorn själva försöker liksom komma undan här genom att starta mindre byggnationer. Så Beskab, som har varit en väldigt framgångsrik aktör senaste åren, hade noll byggstart det senaste kvartalet. Att man försöker dämpa utbudet genom att så att säga stoppa byggena nu. Men det där är en känsla. Så har vi har ju fortfarande inte sett någon ränteuppgång att tala om i Sverige. Men i USA har ju räntan faktiskt, långräntan, stigit över de här 3%. Och det är klart lite allmän finansoro nu med Italien som vi pratade om och sådär, så är det inte orimligt att se att räntorna, marknadsräntorna stiger även om inflationen är låg och vi har en riksbank som fortsätter liksom att köra minusränta, att man får en spread där mellan marknadsräntor och styrränta. Och det där, då är det inte, det kommer också pressa priserna. Så jag skulle inte liksom köpa varken lägenhet eller bostadsutvecklingsaktier just idag. Även om de är lågt värderade så är ju risken fortsatt hög här. Och det brukar inte vara så att en prisnedgång på fastighetsmarknaden, den brukar ju liksom inte sluta så där efter ett halvår. Liksom, utan det kommer nog vara, alltså framförallt så tror jag inte det kommer liksom börja stiga igen. Det är svårt att se. Så jag är lite avvaktande kan man säga. Jag vet inte om du... Är du bostadsköpartagen eller hur?
Jag har en lillebror som är det. Vi hade ett långt samtal igår. Men han råkar sitta på den typen av lägenhet som nästan aldrig faller i pris. För den kan en student köpa. Så det är ju positivt.
Aha, okay.
Nej, men däremot så det känns ju lite som att så här, marknaden måste hitta en ny nivå nu. Och då är det mycket psykologi. Och det är nog väldigt känsligt. Och som du sa, alltså, tidningsrubriker kan nog ha ganska stor effekt i just det här läget. Vi får se hur länge det håller liksom.
Så är det. Tyckte jag till och med att jag har inte SCB, det var kanske inte den senaste konjunkturrapporten, men om det var den näst senaste så påtalade de just våra och andras rubriker som en orsak till att priserna hade gått ner.
Jo, man har fått mycket sådana kommentarer nu faktiskt, särskilt under våren. Vi har ju den här artikeln som vår kollega Martin Rex skrev i veckan om bankkontoren som stängs på bred front, eller i alla fall har stängts på bred front de senaste åren. Jag var lite förvånad över när han beskrev liksom den tidsperiod som det hade skett under, att det egentligen var de senaste åren man såg den accelerationen. Man har ju gått runt med den här bilden av att bankkontoren försvinner i Sverige ganska länge, men det verkar verkligen ha hänt någonting under bara de senaste 3 åren.
Ja, det är nu det har hänt, och det har man inte, jag håller med dig om att man nog inte riktigt har sett det. Det var ju framförallt Swedbank som nästan hade lika många kontor som Handelsbanken för ett antal år sedan, som verkligen har dragit ner. De andra har ju minskat också kraftigt, Nordea. Och det har man inte, man har ju liksom sett det där lite grann i bankrapporterna här. De pratar om liksom om oförändrade kostnader, och det är klart att har man väldigt mycket stigande kostnader i IT-utveckling och massvis av jurister som ska hålla på och skicka sådana här dokument till alla myndigheter som har exploderat senaste åren, så måste ju kostnaderna tas någonstans ifrån, och det är ju bankkontoren, och det ser man ju nu på Martin Rex siffror här, och det är ju en jätteintressant trend, och den är ju så liksom omgripande. Om vi tar dagens stora nyhet i svensk finansvärld, det vill säga att iSettle inte går till börsen som de hade tänkt att göra här redan om ett par veckor egentligen skulle de noterats, utan att de säljs då till den här amerikanska betalningstjänstföretaget PayPal, så är ju det där en effekt av alltså det är ju liksom banknedläggningar, och att iSettle är värt 19 miljarder har ju liksom, det har ju sitt samma ursprung egentligen i en förändrad finansiell sektor där ingen besöker banker längre, och man liksom allt sker mer digitalt. Och vad det gäller iSettle så är det det är mest dosor nu, liksom lite mindre dosor än de man brukar se, men det där finns ju, de har ju någon slags ambition om att bli en totalleverantör till små och medelstora företag, som då förstås har varit kärnkunderna hos de storbankerna egentligen, att bankerna då kan få mindre och mindre affärer därifrån. Så det är en jätteintressant utveckling, och det är ju samtidigt, så är det ju som så att det är ju, fortfarande är det ju ändå banker. Det är inte så din lillebror, som han ska köpa eller sälja lägenhet, så går han ju inte till iSettle, utan då är det ju någon av de 4 storbankerna, eventuellt liksom SBAB eller någon sån där, som man hamnar hos. Och egentligen om de liksom, den bästa värde för banken är egentligen att inte ha några bankkontor som kostar pengar men däremot ha kunderna kvar på nätet. Så det där, det finns ju den som är positiv till banksektorn kan ju hitta liksom argument för det också, att de har ju levt i en väldigt kostnadsmassa. Jag kommer ihåg när jag var fondförvaltare en gång i tiden och skulle träffa sådana här banker som man då hade som liksom kontakt med. Det var ju liksom, de var ju aldrig under 8 pass liksom på sina möten. Liksom man undrar, vad gör alla dessa människor? Så det finns nog att göra där, men det är en jättestor omställning för bankerna att så att säga komma in i den nya världen. Mm.
Men vad tycker du om Handelsbanken? De sticker ju verkligen ut här. De har ju, hur var det nu? Jag tror de hade nästan lika många kontor som de andra 3 storbankerna. De har ju sin decentraliserade modell, så man kan ju förstå varför det kanske hänger kvar längre. Men alltså, ser de någonting som de andra bankerna inte ser i att ha kvar så många kontor? Finns det liksom någonting som man kanske, en liksom konkurrensfördel som man kan tappa gentemot så här rent digitala uppstickare? Vi ser ju sådana på bolånemarknaden och på vad gäller rådgivare och sådär. Alltså, är de inne på något eller är det bara gamla traditioner?
Alltså, det där är ju frågar du Handelsbanken själva, så menar de ju på att vi kommer ha en enorm fördel när vi är den enda banken på mindre orter. Och det börjar de ju bli nu liksom. Alltså, det behöver inte vara liksom små byar, utan det kan vara städer med 5-10 000 invånare eller orter där, och då är Handelsbanken ensamma idag i många där. Och det är ju, det kostar pengar, det är krångligt, och anledningen att det fortfarande ser ut så tror jag är, eller det beror ju på att bankchefen på Handelsbanken är liksom bankens viktigaste person, brukar man prata om. Personalen är största ägare i banken via oktogonen då, den här personalstiftelsen. Och att då börja plocka bort massor av anställda och kontor är inte så lätt, även om vd Anders Bovin skulle vilja göra det. Men
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Samtidigt så finns det ju det. Det behöver inte vara fel att vara den enda banken. Alltså om du bor i, ja, säg någon liten ort då, ja, Karlskoga är väl för stort. Men om du bor i någon mindre ort, det är klart att då är det ju lätt hänt att du blir kund hos den bank som du liksom, som har en skylt på stan. Så det kostar ju pengar. Det kan vara helt fel att vara den enda som är kvar i en offline-värld när hela världen går online. Men å andra sidan så blir det ju unik. Så det där, jag tror att vi inte är i stånd att liksom avgöra det där nu, men det kommer ju vara liksom kanske en av de mest företagsekonomiskt organisatoriskt intressanta frågorna kommande 4-5 åren. Gjorde Handelsbanken rätt som valde att ha kvar sitt banknät? Tycker du de gör rätt? Eller hur?
Alltså, om jag bara utgår från mig själv som kund så kan inte jag komma ihåg sist jag besökte ett bankkontor. Och jag kan inte komma ihåg sist jag kände att det hade kunnat vara bra att besöka ett bankkontor. Men å andra sidan, jag tillhör ju den här generationen de kallar millennials. Det finns många personer som är mycket mer vana vid att faktiskt kunna gå till sitt bankkontor och gärna vill ha kvar den tjänsten. Och de ska leva ganska länge till. Ja, för mig personligen så har jag lite svårt att förstå det. Men det finns många personer där ute, tror jag, som ändå verkligen uppskattar det. Man får väl se, men det ska bli spännande att se om de har satsat rätt här eller inte.
Ja, och det ska bli spännande att se vad som händer i en finanskris också. Liksom. För där är ju då kundkontakten att liksom ändå, att kunna gå till ett, då kanske man, det är liksom, det är inte när det går bra som man liksom går och liksom söker hjälp, eller där kunderna vill liksom, så det där blir också spännande att se hur det kommer hanteras i nästa finanskris, för nu det, någon gång kommer det en finanskris, det kanske inte kommer i år eller nästa år, men finanskriser har liksom alltid kommit och kommer alltid komma, och då blir det väldigt spännande att se huruvida den här närheten till kunden som man får lite mer genom att ha träffat dem fysiskt har någon effekt där. Handelsbanken brukar ju säga att det är dåliga tider som de så att säga sticker ut. Liksom, att det är då de liksom visar att de på lång sikt är den mest lönsamma banken, så att man har liksom närmare till kunden. Men vi får se, det vet vi inte än, men vi kommer få veta huruvida det var fel av Handelsbanken att behålla sina kontor eller om det var rätt.
Ja, men det blir spännande.
iSettle då är 19 miljarder. Du ägde inga sådana aktier?
Nej, inget iSettle för mig. Vad tycker du om prislappen? Uppgifterna innan när det snackades om börsnotering var ju runt 10 miljarder. Det här var ju en bit högre.
Ja, och de gjorde en emission på 8 miljarder för bara några månader sedan, om jag förstår det hela rätt. Nej, men det var väl ganska smart gjort av Jacob Dier och de andra på iSettle att köra det här som heter då dual track, liksom en börsnotering parallellt med att man liksom har liksom letat andra ägare länge. Men nu trodde man ju att det skulle bli börsen. Det var ju prospekt. Det skulle liksom hamnat i mailboxen i morse. Det var väl planen. Nu verkar det inte bli så då. 19 miljarder, det hade ju aldrig aktiemarknaden värderat det till. För vi tittar ju på resultatet. Men om du är en industriell aktör som PayPal här, så kan du liksom resonera kring andra sätt. Du tittar mer på omsättningen och tillväxten, och de kanske kan spara lite pengar, och framförallt kanske de kan addera PayPals egna produkter till iSettles befintliga kunder. Där finns ju en geografiskt ganska intressant del i den här affären, där PayPal är väldigt stora i USA då, medans de är dåliga i Europa, och det är tvärtom för iSettle. Och då kan man tänka sig att man kan crossförsälja där en del. Plus att man kanske kan spara lite pengar på utvecklingskostnader och sånt. Så det är rimligt, men det händer ibland att industriella företag kan av liksom rent ekonomiska skäl betala mer än vad aktiemarknaden har gjort. Och det var väl så i det här fallet. Sen 19 miljarder, det är liksom, det blir ju lite liksom fingret upp i luften här. Är det liksom, när ett bolag förlorar massvis av 100 miljoner och omsätter, vad var det, en miljard att värdera det till? 10, 15 eller 20 gånger omsättningen, det där blir liksom lite dagsform. Nu har vi ju haft en väldigt stark börs vad det gäller sådana här fintech och IT-bolag liksom. Så det är liksom lite, det är lite sån IT-hås här. Det gjorde väl att priset blev extra högt. Vi får väl se om några år huruvida PayPal kommer börja skriva ner de här 19 miljarder de har betalat eller inte. Det är också någonting som vi får lägga på liksom, komma ihåg listan några år bort här och se hur det gick.
Hur tråkigt är det för Stockholmsbörsen att inte få den här noteringen då?
Det är tråkigt. Det hade blivit en mycket handlad aktie, så det är tråkigt både ur liksom ett finansiellt perspektiv för Nasdaq, och sen är det tråkigt även att det här hade ju varit liksom ett storbolag, 20 miljarder, då är till och med de 50 största bolagen på Stockholmsbörsen i alla fall. Och nu fick man inte det, och det hade varit kul att liksom skriva om, och det hade liksom, men nu vad jag förstår så ska då iSettle vara kvar i Stockholm som bolag, och att det ska liksom inte försvinna massvisa folk, och det tror jag är väldigt bra för Sverige. Men det är så där. Adam Koster som är noteringschef på Nasdaq sa ju här i morse att han försökte slå ett slag för att bolag måste in till börsen, för då kan man använda aktier till att göra sådana här affärer. Nu vet jag inte om PayPal betalar med egna aktier eller om de betalar kontanter till iSettle-ägarna. Men det kan ju finnas en fördel att vara på börsen genom att man kan använda sig, att iSettle hade fått en värdering på 10 miljarder. Då hade de ju kunnat köpa liksom mindre bolag med iSettle-aktier. Det hade ju varit jättebra då. Men nej, det är tråkigt. Och nu vet jag inte vad det finns mer för bolag. Klarna, är de istället eller vad som har hänt där? Ja, vi får se. Det är tråkigt är det, men ändå, det visar ju ändå att Sverige faktiskt har några fördelar här. Vi har en stark fintech-sektor, vi har en stark sån här spelbolagssektor. Det här Paradox är ju upp 20% idag, och har ett börsvärde som är lika högt som iSettle nu med 19 miljarder efter den här uppgången. Så vi har några sektorer, några nya sektorer som Sverige verkar vara väldigt duktiga inom.
Vi har ju ett annat storbolag på börsen där det ju händer en del som vi nämnde tidigare. Persson köper ännu mer i H&M. Hur mycket har han egentligen köpt nu den här våren? Det känns som att
han har köpt en bra bit över 40, jag undrar inte det, 45 miljoner aktier här. Så han har lagt en 8 miljarder åtminstone, kanske 10 miljarder. Han har nog köpt mer än vad han brukar göra. Han är absolut mycket mer än vad han brukar göra. Och det tror jag beror på. Dels så tycker han väl att den är billig helt enkelt här på 120, 130, 140 kronor H&M-aktien. Och sen så tror jag att han kände att liksom när alla andra var emot hans son Karl Johans vd-skap så ville han väl verkligen visa för folk att familjen står bakom sin son och kommer liksom vara långsiktig ägare här. Det är inget snack om saken. Dessutom tror jag det triggades igång att det var faktiskt en kusin till Karl Johan som sålde en del aktier här på väldigt låga nivåer. Jag vet inte, det kanske inte var något roligt söndagsfamiljsmiddag efter den där försäljningen. Men den stora frågan nu då som ventileras, och det har ju ventilerats ett tag, det är ju huruvida det här är då ett sätt för Stefan Persson och familj att ta ut hela bolaget från börsen. Nu har de ju köpt då till liksom massvis av aktier utan att betala någon budpremie. Skulle det bli ett bud så måste de ju liksom lägga en budpremie, men då ju fler aktier han köper innan han har lagt ett bud desto lägre blir totalpriset på H&M då för Persson. Jag tror fortfarande inte att, eller jag är ganska till och med övertygad om att de kommer inte köpa ut det, för nu har jag inte full insyn i deras familjeekonomi då, men de har liksom inte pengar till att lösa det själva, utan då måste de ha in en medfinansiär, och då det går säkert att hitta en sån EQT eller något sånt där skulle kunna ta det, eller EQT plus Nordic eller något sånt. Det skulle säkert kunna gå att finansiera ihop det där. Men grejen är ju att då blir ju familjen Persson mindre makt. Perssons makt över H&M minskar, för liksom det är bättre ändå att ha liksom massvis av småägare med i ägarlistan och ha liksom EQT och Nordic Capital som vill liksom göra något snabbt här på 4-5 år för att sälja det igen. Så jag tror att det där är helt uteslutet, och jag tror att de inte vågar finansiera det. Det är möjligt att de skulle kunna finansiera det med banklån liksom själva, men då tar man ju faktiskt en rejäl finansiell risk. Liksom. För man har varit liksom Sveriges rikaste personer, så är man då fortfarande Sveriges rikaste personer, men man är också de personerna som har största andel banklån, och det kanske man inte vill göra liksom, hur som helst.
Nej, och som du säger, man sitter ju på ganska mycket makt. Jag gick in lite snabbt här i holdings och kollade. 73% av rösterna i nuläget.
Ja, precis. Som man kontrollerar. Ja, precis. Och det är det som är anledningen till att liksom, hade de ägt 10% så hade säkert kritiken mot Karl Johan Perssons 10 år som vd varit så stor att han hade kanske haft avgång. Men nu äger de 72% och då spelar det ingen roll om en och annan förvaltare ute i vår tidning och säger att de borde byta vd. Det, liksom, det blir händer ändå inte. Och jag tror att Karl Johan Persson, jag tror att han är väldigt taggad att vända det här. Det är ju liksom att sluta nu skulle man ju inte gjort liksom på 140 spänn. När man, utan jag tror att han är inte särskilt gammal, han är väl 45 kanske eller knappt det. Så jag tror att han kommer sitta länge än om det liksom börjar gå lite åt rätt håll. Och det får vi se, där är ju... Nu går ju, det har ju varit en fantastisk valutamarknad, verkligen gått i H&Ms riktning sista halvåret här med låg dollar och hög euro. Nu har det ju vänt lite grann här de sista veckorna, men likväl så bör de få en positiv valutaeffekt här. Kanske inte redan detta kvartalet, men kvartal 3 och 4 i alla fall, eftersom inköpspriserna är i dollar och försäljningspriserna är allt väsentligt i euro. Så den relationen där när euro och dollar var uppe på, jag vet inte vad det var uppe på som högst, 1,25, 1,28 eller något sånt där var ju jättebra. Ett annat då, är något i nästa vecka som man bör liksom förbereda sig på?
Det händer ju lite saker som vanligt. Vi får bland annat, om man vill få en hänvisning på den faktor som styr Riksbanken mest, nämligen ECB, så kommer ju deras protokoll från det senaste policymötet i slutet av veckan. Och det känns ju som att man nog kan behöva läsa det. Läser man Riksbankens senaste protokoll själva så var väl frågan hur mycket det egentligen innehöll vad gäller framåtblickande. Då kan det nog vara smart att titta på ECB också. Vi får lite arbetslöshetssiffror för april från SCB. Det kan ju bli intressant framöver att hålla lite koll på. Om inte annat så är ju arbetslösheten definitivt en valfråga. Så vi kan ju vänta oss utspel där. En personlig grej jag skulle vilja lyfta som jag också tror kan bli en valfråga är att Svenskt Näringsliv släpper sin rapport om kostnader för hamnkonflikten i Göteborg, som ju har blivit en principiell fråga om strejkrätt och arbetsrätt, där till och med sossarna tillsätter en utredning om det här, vilket man kanske aldrig trodde skulle hända. Det tror jag också kan bli en valfråga som företag i alla fall har anledning att hålla koll på framöver. Men vad händer på börsfronten egentligen? Vi har ju några väldigt, väldigt få eftersläntrande rapporter kvar, om jag inte minns helt fel. Lundbergs kommer väl nästa vecka, eller?
Just det, Lundbergs, men det är, ja, det är ett investmentbolag, så det tror jag inte, det ska mycket till innan vi toppar tidningen med det, om det inte händer något, att liksom någonting där, att någon blir ny vad det gäller styrelse och sånt, men det finns väl inte liksom på agendan. Nej, utan nu tror jag marknaden, nu är det ganska mycket makrostyrt här med de här rörelserna vi har haft i kronan. Vi har Italien, vi har Turkiet som kan liksom stöka till det. De ska ju liksom tydligen, det finns massvis av europeiska banker som har lånat ut pengar till Turkiet. Så jag tror att vi kommer nog ha koll på makroagendan. Och sen har vi ju då det här Nordkorea som man trodde liksom var liksom över, eller åtminstone gick i rätt riktning. Helt plötsligt så liksom känns det som att Trump har dragit tillbaks lite där. Nu ska man väl liksom inte, jag tycker man ska liksom, det är ju ett förhandlingsutspel, men jag tror det känns som att veckan som kommer här kommer bli en makropåverkad börs snarare än bolagspåverkad börs. Det känns det som.
Ja, Nordkorea blir spännande. Vi får se om de lyckas komma överens. Vad är det de har sagt där? Mitten av juni är tanken att de här två herrarna ska mötas. Vi får se om det blir av nu.
Då är det en månad till. Ja, men det kommer ju bli av. Det tror jag. Men det är klart att man vill väl liksom, man vill väl förhandla till sin bästa möjliga position där. Men alltså det som jag känner att jag har lärt mig under de här, vad är det nu? Är det ett och ett halvt år? Ett och ett halvt år som han har varit president, och Donald Trump, det är ju att man ska nog inte stirra sig blind på de dagliga tweetsen, utan det är liksom, vad vill han åstadkomma? Och det som Donald Trump vill åstadkomma mer än någonting annat, det är all time high på börsen. Så då är det liksom, så det har ju, det tror jag är liksom, det är det som han fokuserar på. Alltså såklart att det är liksom inte, men det är en ganska viktig faktor, och då måste han ju liksom skapa fred i Nordkorea. Det vore ju fantastiskt om han lyckas med det då, fred mellan Nordkorea och Sydkorea. Det är väl fortfarande på pappret krig däremellan sen 50-talet någon gång. Och sen så det här Kina då förstås. Och Kina verkar ju böja sig lite, de känner väl att de har ju varit, de har ju, alla pengar har ju samlats hos Kina egentligen de här sista decennierna, och det kanske måste gå lite i omvänd riktning liksom, att de måste även öppna upp sin marknad för utlänningar då lite mer, eftersom de har en sån fantastisk exportöverskott då, jämfört med importen.
Ja, det där kommer vi nog få höra mer om. Det pågår ju ett toppmöte med förhandlingar just i dagarna som ska avslutas idag. Nästa vecka kommer väl hela efterspelet med läckor om vem som sa vad och vem som har mjukat upp hur mycket. Man kan ju hoppas att amerikanerna kanske driver på hårdare för att få Kina att gå med på att öppna upp marknaden mer än vissa andra saker som de har fokuserat på hittills. Det tror jag skulle vara väldigt positivt även för Kina i det långa loppet faktiskt.
Ja, absolut. Det tror jag. Bra. Men då får vi tacka för oss. Kul att ni har lyssnat på oss. Och om ni har tid och möjlighet så ska ni absolut lyssna på våra övriga poddar. Vi har Förnuft och Känsla. Vi har Makropodden. Vi har numera en digital podd också, Felicia. Eller hur ser det ut?
Ja, den är igång så jag vet.
Ja, bra. Och så får ni ha en riktigt skön helg där ute allihopa. Och tack för oss.
Tack.
Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.